Då hälsar jag er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Och mitt namn är Marcus Håberg och det är jag som gör den här podcasten. Den här veckan, eller den här gången, ska ni få träffa en person som till en början avskydde det här med att träna, men som idag är en stor profil inom träning. Just löpning var någonting hon tyckte var ganska coolt och ville börja med. Hon såg alla de som sprang och ville bli en av dem, vilket hon är idag. Jag pratar såklart om Joanna Svicka och jag tror att många av er som lyssnar känner till henne. Och det här blev ett otroligt härligt samtal där vi pratar just om hur är det att vara influencer? Vad finns det för fördomar inom löpning? Finns det hierarkier inom löpning? Jag har massa frågor som du får svar på. Jag har inte så mycket mer att säga, utan jag ger er Joanna Svicka, just det. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Möt löparen. Nu tar vi och kastar oss ut i mitt och Joannas samtal. Jag ger er Joanna Svicka, nu kör vi! Så där, då tar jag hälsar Joanna Svicka varmt välkommen till Matlöparen.
Tack så jättemycket.
Hur är läget med dig då?
Det är bra. Det är bra. Jag har en hemma-admin-dag idag. Så att det är skönt faktiskt. Jag ska snart iväg och leda träning. Men just nu så myser jag runt hemma och fixar liksom sånt som man kanske har skjutit upp lite på datorn.
Vad är det för pass du ska leda idag? Eller vad?
Ikväll ska jag leda ett running bootcamp på Ignite. Jag har haft så här 6 veckors runcamp. Så att idag är sista passet. Så idag kommer det bli en riktig svettfest för de som har kört mig nu under 6 veckor.
Ja. Men jag brukar alltid ställa samma första fråga. Du kanske har hört Mötlöparen någon gång? Eller har du hört något avsnitt?
Ja.
Då vet du att första frågan är ju, vem är? Och i det här fallet blir det ju, vem är Joanna Svicka?
Ja. Okej, så. Vem är Joanna Svicka? Joanna Svicka är en skånsk entreprenör som numera bor i Stockholm. Och ser Stockholm som sitt hem. Löpare, givetvis. Jobbar med löpning och generell träning. Driver nätverket Frankation, som är ett kvinnligt nätverk där vi arrangerar olika typer av resor. Jobbar med mina sociala kanaler, skrivit en bok. Ja, det är jag.
Det är ganska många bollar som du har i luften, kan man säga.
Ja, men det är kul. Jag gillar inte att begränsa mig. Jag gillar att göra massa olika saker.
Har du alltid varit så?
Ja, mer eller mindre har jag nog inte det. Jag har liksom alltid börjat testa på och liksom, alltså jag är ju bra på mycket, så varför ska jag begränsa mig och bara göra en sak? Så att, ja, nej, men det har nog varit, hängt med mig sedan jag var ung, absolut.
Blir inte det en ganska bra variation också, tänker jag? Alltså du kan ju göra olika saker, alltså.
Ja, och framförallt så blir ju, det blir ju aldrig tråkigt. I och med att jag jobbar med så många olika saker under en dag till exempel. Alltså, sen har jag ju specifika dagar som är liksom öronmärkta för någon specifika. Alltså, så här, jag har ju mina dagar där jag bara sitter med kunder och liksom skapar löpupplägg eller liksom har avställningar. Sen har jag vissa dagar där jag bara plottar samarbeten. Eller, så att, men det är ju en väldigt stor variation i mitt jobb, vilket är väldigt roligt.
Ja. Men jag tänker att vi ska fastna, eller inte fastna, vi ska gå vidare med just att du är löpare också, att du springer. Mm. Vad fick dig att börja med löpning?
Alltså jag började med löpning ganska sent i livet, när jag var 24-25 ungefär. Så det är snart 10 år sedan och det var ju bara för att jag tyckte att folk såg så jäkla häftiga ut när de sprang. Alltså det är så coolt ut att springa. Och jag ville också springa, men jag hatade verkligen att springa. Jag var ju den där som sa att jag inte kunde springa. Vilket jag idag ofta tar upp, för att det finns ingenting som heter att jag kan springa. Alltså jag menar, har man 2 fungerande ben så kan man springa. Så att jag var väl där att jag bara, men jag vill vara lika cool som de som springer. Och sen så insåg jag att lägger man bara lite tid på det och faktiskt dedikerar och jag ser här åt löpningen, så blir man faktiskt bättre. Alltså det är sällan någon som tränar mycket och gör någonting väldigt många gånger blir sämre på det. Det händer inte ofta. Så att, det var väl så jag började. Och sen så har det bara utvecklats från ett liksom amatörintresse till att det jag jobbar med idag liksom, och är en del av mig.
Men då i början då, vad var det du tyckte var coolt med dem som sprang? Eller vad var det du såg hos dem som sprang?
Det var någon form av lugn på något sätt. Alltså de hade ett form av lugn och att det såg alltid så jävla härligt ut när de sprang förbi mig i spåret. Samma sak så här när man såg folk när jag var ute och reste, så såg man folk springa i olika städer och det såg så otroligt. Nej, men det var som att de ägde sin värld och de ägde liksom marken de sprang på och de tog sig fram för egen maskin. Och det var väl det som jag tyckte att så här, men jag vill ju också göra det. Och varför, det skulle passa mig perfekt att springa.
Men hur började det?
Ja, men det började med att jag tänkte, nu ska jag börja springa. Så jag gjorde ju den klassiska, man börjar springa och så ge mig allt och sen så bara blev det skitjobbigt och så slutar han. Så det var det liksom den klassikern. Och sen så åkte jag på benhinneinflammation, man sprang i fel skor, man växlade upp för snabbt. Alltså det var så här, jag tickade i alla boxar. Och sen så insåg jag att, men vänta lite där, om jag nu ska göra någonting, då får jag göra ordentligt. Det går liksom inte att hafsa och slarva. Så jag backade och insåg att, men jag måste ju börja om från början och göra rätt. Så då skaffade jag liksom lite hjälp, jag skaffade löpcoach och sen så bara blev det liksom mer och mer och jag insåg att jag höll på jättemycket med crossfit, styrke, lyft på den tiden också. Så att jag insåg att jag kan ju inte hålla på lika mycket med crossfiten och styrklyften om jag nu ska satsa lite på löpningen. Så att jag började liksom så här sänka det och höja upp löpningen, men gjorde liksom det i rätt takt. Men insåg ju också ganska snabbt att jag inte ska släppa styrketräningen helt, för att det är det som faktiskt gör att jag orkar ta mig runt. För att det, även om jag inte hade konditionen eller tekniken, så hade jag fortfarande styrkan och jag tog mig runt. Så att jag hittade liksom en kombination där med det. Och sen så när jag pluggade, jag pluggade till fysioltränare och läste liksom olika kurser, och jag liksom, då nördade jag ju ner mig ännu mer i det. Och så bara liksom blev det mer och mer.
Men har du alltid haft ett intresse för att röra på dig och träning så alltså i ditt liv?
Nej, alltså jag är ju gammal hästtjej från början. Så jag har ju alltid ridit. Mm. Men alltså, nej. Alltså jag skolkade på idrotten. Nej, nej. Alltså ägde ju inte ens ett par löpskor förrän jag var typ 24-25. Jag hade inga, alltså jag tränade inte. Alltså jag har aldrig varit en träningstjej. Jag typ tyckte folk som tränade var töntiga. Så att det tog sin lilla tid för mig. Jag var tvungen att komma fram till det själv. Att så här, vad jag ville göra. Och liksom hittade mitt varför i det.
Men hur mycket tror du att det är just att du har gjort den resan? Från att inte tycka om idrott. Eller röra på dig. Till att vad är du är idag. Hur mycket tror du att det hjälper dig i ditt jobb? Att hjälpa andra också. Och göra samma sak.
Nej, men oerhört mycket. För jag känner ju igen mig. Och jag vet ju också hur jag ska bemöta olika argument. Och jag vet ju också så här hur jag ska möta en annan människa. I det de går igenom. För att jag har själv varit där. Och jag vet ju. Kan jag också identifiera en känsla. Kring löpningen. Eller kring träning. Så att det hjälper oerhört mycket. Men också så här. Någonstans så gör det ju mig också ödmjuk. För att. Nu springer jag ju rätt mycket och jag umgås med folk som springer mycket om än mer. Och jag umgås med folk som är otroligt duktiga löpare. Det blir lätt att man fastnar i den bubblan och det blir lätt att man så här utgår från att alla springer ju så, alla tränar ju så mycket. Men alltså, världen ser ut så, och vi är bara en ytterst liksom, liten procent som tränar mer än 3 dagar i veckan. En gemene man gör inte det, och jag tror att det är viktigt att förstå det och kolla utöver sin lilla bubbla, utöver sin lilla strava sfär där man liksom jämförs vikttider med varandra och så generellt så att tempon och distanser, för att man behöver hålla kvar den ödmjukheten och inse att, så här, att för många så är att springa en mil på under 75 minuter, det är väldigt, väldigt stort. Så att jag tror att det handlar mycket om det också, att man också inser att, så här, att ja, man kanske ska bara sätta sig ner i båten och liksom se sig omkring.
Men det är intressant att du säger så där, för att jag umgås ju på samma sätt som du gör med många som springer. Och man fastnar ju i den, man tänker att så här, men så här lever ju alla, så här gör alla. Men hur ska man liksom nå till dem som inte gör och få dem att så här inse att det här faktiskt ger mycket tillbaka för en? Hur tänker du kring en sån sak?
Jag tänker väldigt mycket på att bara så här lyssna in och så här försöka så här, ja, men ta ett steg tillbaka själv och bara lyssna in på vad så här, men hur är deras relation med träning? Hur känns det när de tränar? Och, men också så här, vad är träning för de här människorna? Jag tror väldigt mycket handlar om att bara så här, lyssna in och betrakta och vara öppen för liksom att alltså, ens träning är ju min valda sanning. Det är det jag har valt att göra, men det är inte det andra har valt att göra. Så det är liksom, det är inte det här att det är the holy grail, det jag förmedlar. Så det är klart att jag många gånger så tycker att jag har rätt i det jag säger, eller typ att man har faktastöd eller liknande. Men det är ju inte allas sanning, och det är det kanske bara man ska komma ihåg. Att så här, att det är kanske inte alla som håller med eller tycker eller är mottagliga för det. Och bara man har med sig det, så tror jag man kommer långt.
Men när man kollar på din löpning, du gick på alla de här, du sa, du gick in för det 100% som många gör, 120% i början, så gasar man, sen får man skador, får ont. Vad var det som fick dig ändå? Du hade ju där och då kunnat egentligen så här välja och, ja, men nu skiter jag i det här och inte springer. Vad var det som kom, alltså vad var det för tankar som gick hos dig då?
Men det var väl att jag var så otroligt. Det var ju, alltså jag la ner och sen så var det ändå någonting som var så här, men jag vill ju väldigt gärna. Jag typ tänkte på det väldigt mycket och jag var så här, men fan, jag kan inte ge mig nu. Och jag var envis, jag ville väldigt gärna börja springa. För jag hade ändå varit där och touchat på att börja få de här små kickarna. Och jag ville väl ha mer liksom. Så att det var väl bara det att jag inte gav mig, och att jag är väldigt envis i det jag gör. Om jag bestämmer mig för någonting så löper jag liksom linan ut.
Men hur la du upp träningen då i början? För du sa att du höll på med crossfit också innan. Och sen mer och mer löpning. Men hur såg träningen ut för dig då när du
bestämde? Men då satte jag mig då och började så här, men jag började ju googla runt och läsa på. Och då inser jag så här, okej, men om jag börjar så här smyga in träningen lite lätt. Och så här, gå, springa, gå. Kanske ha ett pass som jag försöker få ut och tänka på tid istället för distans och fart. Att jag bara sa, men jag ska vara ute i 30 minuter. Och sen om jag springer de här 30 minuterna, spelar ingen roll. Men jag måste vänja mig att vara ute och i rörelse. Och det är den, liksom, det applicerar jag ju fortfarande på mina kunder. När de sa, jag ska introducera dem för längre pass. Jag är så här, du ska bara bry dig om klockan. I helst ska du så här lämna din klocka hemma och sätta ett alarm på telefonen som piper efter 60 minuter. Och då ska vi bara fokusera på att du ska vara ute i 60 minuter. Så att jag försökte så här bara skala av allting annat. Och sen så liksom började jag föra in lite intervaller, så att jag hade liksom 3 helt olika pass. Och sen så började jag ju tweaka dem, och sen fick jag ju liksom lite hjälp med uppläggen, och sen när jag började utbilda mig till mig själv så förstod jag ju liksom sammanhang och också så här vikten av periodisering, men framförallt vikten av att vila. Det här med att så här nå resultat, ja absolut, men det blir inte samma resultat om jag hade sprungit varje dag till exempel. Så att jag insåg ju vikten av vila och vikten av pausera.
Men hur lätt tror du det är när man börjar att så här, det är ju väldigt mycket idag att man, jag har sådana här hashtags till exempel, aldrig vila eller alltså så här, man får liksom, man ser att så här, ja men alla andra tränar, man blir stressad av, jag kan inte vila. Alltså hur viktigt tror du, eller hur lätt tror du att det går bort så där att så här, att vila faktiskt är en del av träningen?
Alltså jag tror det är jättelätt och jag ser ju det varje dag. Alltså jag ser ju det, senast igår så hade jag liksom en diskussion kring det. Så att otroligt enkelt att man vill ha bort sig det. För att det är också den här lilla kicken. Och där kan det lätt också att tappa bort sitt varför, kring varför man tränar. För är det så att man vill bli bättre på någonting, ja men då finns det ju också en tydlig tidslinje av så här, men det här är det jag behöver göra för att bli bättre. Och då är vila i det. Men om man har fått liksom förklätt sin progression och sitt mål med att så här, okej, okay, men man säger att jag vill bli bättre på det här. Men egentligen så jagar man kanske bara träningstid, kalorier eller liknande. Ja, då vacklar man i sitt varför och då blir det lätt att man bara ska börja checka av träning för att man måste röra på sig för att kunna fortsätta med det andra i sin vardag. Mm. Så att det är väldigt lätt att genomskåda människor och mellan sitt varför och varför de liksom tränar också.
Men tror du att, eller som du då som hjälper andra att träna också, eller det här är min upplevelse i alla fall, ofta handlar det om att guida personen till att just hitta sitt varför.
Mm.
Och verkligen inifrån känna att så här, varför gör jag det här på riktigt? Alltså så här,
mm.
Är det mycket så som du upplever också att man...
Ja, alltså det är det ju. Och framförallt, alltså det är ju, jag skulle vilja säga att det är mer än att skriva ett löpupplägg. Alltså jag kan ju skriva ett löpupplägg, men det handlar ju också om att förklara varför man ska göra passen i en viss ordning, varför man ska göra i det passet, varför man ska vila, varför det är viktigt att känna efter, så här, men är det en känsla eller en tanke? Är jag faktiskt så här, förklara varför ett pass ska vara ansträngande, men det ska inte vara max. Varför så här, många tänker så här, nu är det intervaller, man ska maxa intervaller. Alltså en intervall kan vara 30 minuter lång i liksom i zon 3. Den kan också vara i zon 2. Alltså att bara liksom förklara varför vi ska springa en viss sträcka på en viss tempo och att inte behöva max. Det kan till och med vara lugnare än vad du brukar göra för det finns ett syfte med det längre fram. Så att mycket handlar om det och det är ju också en form av utbildning.
Mm. Men hur var det för din del? Du började där. När gick det liksom... När blev steget över till att du kände så här, men nu är jag faktiskt löpare och nu kan jag det här? Och när gick det över till att så här, börja kolla mer på lopp och träna mer prestationsinriktat på det sättet?
Ja, men det var nog när jag började springa dit så här lite roliga 5 kilometers lopp. Vet du? Det var någonting som heter Color Run till exempel. Jag sprang Women's Health, halvmaraton. Och då kände jag ändå så här, nej men alltså nu springer jag ändå lopp. Det är ändå seriöst. Jag vill ju börja satsa lite mer på det här. Så att det var ju ganska tidigt ändå. Sen så har jag alltid kallat mig själv för löpare när jag började springa. Alltså jag bröstade den ganska fort. För att jag sa, men nu springer jag ju, då är jag ju en löpare. Och så gjorde jag det. Och jag bröstade den också väldigt mycket för att det... Det är ett känsligt ämne för många. Många tycker ju att man ska göra prestera på ett visst sätt för att få lov att kalla sig. Vilket jag tyckte var extra roligt. Sen tycker jag ju om lite att provocera också. Så att det var väl det också. Men, så jag insåg väl så efter några lopp och när jag började med triathlon och liknande att, så här att fan, det här är jävligt roligt. Jag vill göra mer av det här och jag vill satsa lite mer. Och gud, alltså, om jag lägger ner lite tid på det, kan jag kanske springa ett maraton till exempel? Kan jag springa längre? Var är mina styrkor i löpningen? Så att,
Vart skulle du säga är dina styrkor i löpningen?
Jag håller på länge. Det är det jag är bra på. Jag är så här, jag är inte särskilt snabb, men jag är otroligt uthållig. Och kan hålla på länge, vilket jag har gjort liksom. Så att ja, därför är väl löpningen just nu väldigt spännande och väldigt utmanande, för att just nu så håller jag på att jobba på fart istället och försöka bli lite snabbare. Så det känns som att jag typ så här, jag har återupptäckt löpningen på nytt, för att jag gör så många nya moment eller liknande. Så att ja, nej, det är, nej, håller på länge är min grej liksom.
Många, alltså, tänker just på det här som du säger med att, alltså, med att kalla sig för löpare. Jag tycker att det där är så här, det verkar vara ett väldigt känsligt så här för vissa, att så här, vilka är löpare och vilka är inte löpare, vilka kan kalla sig epitetet elitlöpare eller elitmotionär. Alltså, det blir så mycket så här. Jag tycker så här, ja, men springer du är ju löpare, alltså, sen får du själv välja om du vill kalla dig för löpare eller inte.
Helt med dig, alltså, jag är absolut, springer du så är du löpare, och sen så finns det ju då, ja, men är man elitmotionär? Ja, alltså absolut. Jag skulle vilja kalla mig för elitmotionär. Det är jag. Men jag är inte en elitlöpare. Det är jag inte. För att jag liksom, jag är inte på de nivåerna. Jag har, alltså, det finns ju vissa som vi känner till exempel, som vi tränar med och springer med, som jag skulle då kalla för elitlöpare. Till Helena Bjelkemo till exempel, alltså jag var en elitlöpare. Mm. Det finns ju väldigt många, så det finns väldigt många nivåer av det. Men så att, och jag tycker så här, vill man kalla sig för någonting så gör det. Men ja, gör din grej bara.
Men det är ganska intressant, skulle man hårdra så här, elitlöpare, alltså så här, att du har betalt för att springa. Alltså,
ja, exakt.
Okej, okay, då skulle vi ha så här 2, 3, 4 i Sverige som skulle vara. Men det där liksom, och det där blir en så här, ja, men kalla det vad du vill, kanske, som du säger.
Exakt. Ja, men om man verkligen skulle vara så att man får betalt för att springa, att man är elitlöpare, ja, då är jag ju, jag får ju betalt för att springa. Mm. Så det är också så här, det är, jag vet inte, det kan bli så jävla bajsnödigt där. Jag tycker så här, är man jävligt duktig, man springer på vissa tider, man tävlar, vissa, man är inne på SM, man springer liksom, man befinner sig i pro, du vet, där man får starta med proffsen, ja, då är du fan om en elitlöpare. Och good for you, du har fan kämpat för att komma dit. Alltså, sätt elit framför allt. Sätt i ditt CV, sätt överallt. Alltså, det är liksom, jag tycker det är fan ashäftigt.
Ja, men det är ganska, jag intervjuade Johan Forsberg som är gammal elithockeyspelare. Och då pratar vi just om det här, att så här, om han kallar sig för löpare som springer typ 16 mil i veckan, men han gjorde ju inte det. Och det är ju inget, alltså det är så här, det är ju också, han kanske också har, tänkt jag efteråt, han har varit elitidrottare, elithockeyspelare hela sitt liv. Och har inget så här behov av att, nu är jag löpare.
Nej,
jag springer.
Men han bara gör det. Det är ju en del av hans vardag, att träna. Det är ju det han, hans kall. Det är ju hans jobb också. Alltså det är så här, det är en del av honom.
Exakt.
Så att behöva liksom labla allting man gör, det behöver man göra det för sin egen skull. Ja, då får man göra det. Men alltså, i slutändan så handlar det om att man gör det. Att man faktiskt springer.
Exakt. Men jag tänker just på att du kör ganska, att du fortfarande kör. Det är ju ganska vanligt bland löpare, upplever jag i alla fall, att man inte kör så mycket styrketräning. Mm. Men du verkar ju köra ganska allsidigt. Alltså, du kör mycket styrka också, som jag förstår det.
Jag kör väldigt mycket styrka. Ja. Kanske lite för mycket styrka enligt vissa proffs. Men ja, det är, sen får vi också säga att jag har hållit mig skadefri.
Ja.
Förutom min benhinneinflammation och min häls bara där för 10 år sedan, så har jag varit skadefri i 10 år. Och inte varit övertränad, inte haft någon löprelaterad skada. Visst, man har varit lite överansträngd, men ingenting. Så att jag tackar väl min allsidiga träning för det. Sen är det klart att jag säkerligen hade kunnat vara lite snabbare, lite bättre, om jag hade tränat lite mer annorlunda än så. Men ja, men nu har ju inte det varit målet liksom. Så att, men jag tränar väldigt mycket styrka, och det är också för att jag tycker det är så jävla roligt. Alltså jag vill ju kunna ta 100 i benböj. Jag vill ju kunna ta 120 i marklyft. Alltså det är för mig, om jag kan hålla vissa, om jag kan ta vissa vikter och jag kan liksom göra mina pull-ups på kroppsvikt, då det är liksom tecken på bra allmän hälsa för mig. Då är jag så, men jag är i bra form då. Så att ja.
Men det där, jag efter 20 år typ med löpning så har jag börjat köra lite mer styrka nu. Men liksom jag blir fascinerad av det så här, många är så himla starka alltså, när man går på, så tänker man själv så här, men jag är nog rätt stark.
Ja.
Alltså jag blir så här fascinerad när du säger 120 i mark, alltså för mig är det så här så långt bort liksom.
Ja. Men man blir bra på det man tränar också. Sen är det klart att jag kanske inte, jag ska gå och träna ben sen efter det här. Det är klart att jag kanske inte går in och kör reppa 5 repetitioner i 120 i mark i eftermiddag. För att just nu så springer jag väldigt mycket och väldigt hårt. Så jag har ju sänkt, jag har ju producerat styrketräningen också. Men ja, kanske man kör på 80 istället liksom.
Mm.
Så att allt var sak på sin tid. Men det har ju verkligen hjälpt mig i löpningen. Och gjort mig bättre. Det finns en tydlig progression på mitt steg, min teknik och allting. Vilket jag så här, det är väldigt roligt att se om jag typ jämför gamla videos från typ 2 år tillbaka och till nu. Och allt ifrån så här, ifrån skjut och fotnedsättning och allting. Så att det är väldigt roligt att man fortfarande blir bättre. Och, ja.
Men jag tänker just kring det här, alltså med löpare, innan du blev löpare, hade du några så här fördomar om hur löpare är eller hur är en löpare?
Ja,
liksom.
Ja, alltså jag hade fördomar om alla som tränar. Jag tyckte de var supertöntar. Alltså folk var supertöntar. Alltså jag söp. Jag hade MBG i krök.
Ja.
Alltså jag festade, jobbade med fest. Alltså det är liksom, det var min grej. Jag var bäst på fest och fick även betalt för att festa och anordna fester. Så att för mig var det människor som tränar, jag bara, alltså, men ja, sen är det ju det. Man blir ju nyfiken, man blir så här, fan, man kommer till en punkt där man börjar istället se på de här människorna med andra ögon. Så att, och det handlar inte om att jag inte gillar att röra på mig. Jag menar, jag har hållit på med hästar och tävlat i hoppning i liksom, sen jag var liten. Så det handlar inte om det, men det var bara just det här tränings kulturen och den då på den tiden, den började ju slå så hårt liksom, och att den blev ju nästan lite, det blev så jäkla trendigt och snabbt och då skulle alla vara upplysta liksom, och då blev jag lite så snälla rara. Men ja, sen så vad blev jag också hooked liksom.
Hur är det nu då när du är inne? Är alla töntar?
Så här. Det finns oavsett vad man håller på med, om det är bilar, om det är att virka, om det är löpning, styrketräning, paddel, golf, det finns nördar och töntar i alla. Det är allting man gör kan vara lite sektigt om man gör mycket av det, men jag tycker det är lite härligt. Jag tycker det är kul med människor som är väldigt bra på det, på en sak och är väldigt intresserade. Jag tycker det är otroligt häftigt med människor som är så dedikerade. Så att, men ja, nej, träningsbranschen är ju väldigt speciell. Den är den ju, absolut. Och det gäller ju ibland. Jag tycker det är skönt att kliva ur den bubblan ibland. Och sen så kliver man in i den igen.
På vilket sätt är den speciell, tycker du?
Nej, men den kan vara väldigt upplyftande och berikande, samtidigt som den kan vara otroligt ängslig och där vi gärna jämför oss och vi gärna snabbt blir våra resultat och prestationer istället för att se en människa bakom den. Så att det är väl det. Sen det är ju en klubb för inbördes beundran ibland. Det finns ju en hierarki, absolut.
Jag tänkte komma till det. Kan du uppleva att det finns en sån hierarki bland löpare?
Ja, det finns ju väldigt många löpare som är så här coola löpare. En viss typ av löpare. Sen finns det de som är ska vara lite bättre än de här coola. Som är så här, down to earth. Och jag springer bara på det här sättet. Jag står över allt det andra. Kommersiellt, nej, nej, nej. Jag säljer inte min själ. Sen så finns det upcoming löpare. Sen så, alltså det finns ju så många. Det är som en high school-film. Du vet de här där nördarna satt där. Och sen så var det de där. Det är, så är det med löpare också. Det finns ju liksom en här i allt.
Ja, men det är intressant det där. Det är som en, exakt som du säger. När man har hållit på länge så, här, så ser man liksom... Jag har ju säkert någon roll i det där också. Att så här, alltså någon i den hierarkin. Liksom man ser alla är olika. Så här, och vill gärna markera hur man är som löpare.
Ja, ja, ja. Vi har ju alltså de här runstreak-gruppen. Och vi har liksom... alla typer, och det är väldigt roligt att typ så här hälsa på i de här olika stereotyplöparna och typ så här, hänga lite med den, och man inser ganska fort och så här, okej, okay, jag är just nu är jag någonstans där jag inte brukar vara eller liknande, så att det är spännande.
Ja, men det där är också så här, de här som kommer 80-talet, så som man tränar på 80-talet, så ska man träna, så, ja, så är rätt. Tränar man på något annat sätt så är... Sen har du de här tröskelfolket som har vuxit nu. Dubbeltröskelfolket.
Ja. Gud, ja. Ja, och de här löparna, det är hårt. Hårt, hårt, hårt hela tiden. Ja. Och helst ska man springa varje dag. Och det är med dubbeltröskel. Det är liksom, absolut. Och sen så har, det är långpassfolket. Det är... viss typ av så här teknik, hur man springer folket. Det finns så otroligt många olika grupperingar. Men grupperingar finns, absolut.
Men det är också så här, exakt som du säger, jag har hjälpt en gammal fotbollsspelare. Och han har ju den här stereotypen av att när man kör, precis som du var inne på, när man kör intervaller, då ska det vara blodsmak i munnen. Ja. Då ska det vara liksom, då ska man ligga ner i diket efter helt förstörd. Men... han och jag pratade just om det. Han bara, men intervaller det är stenhårt. Så sa jag, men det tror jag, jag har hållit på länge, men jag tror aldrig någonsin jag har haft blodsmak i munnen. Det, jag vet inte, det känns som en så här, jag vet inte, det är kanske bara jag som inte är bra på att ta i.
Nej, alltså det är väl vissa intervaller som har varit så här, som är jävligt hårda. Men det är sällan jag har maxat fullt ut på intervaller. Däremot så har jag varit helt slut när jag typ sprungit 400 i ett hårt tempo och hållit ett tempo där jag är på max i en längre typ, och börjat maxa dem och bara okej, istället för 400 ska jag springa 600 eller 800 meter men i samma fart.
Ja.
Det är ju vidrigt, men det är att ta ut sig på ett helt annat sätt. Det handlar inte om att jag maxar, utan det är att jag har gått över min tröskel för länge sedan och nu ligger jag och trycker och trycker och trycker där jag inte är van vid. Men att så här maxa, det låter jobbigt alltså. Det låter jobbigt. Det är som att springa milen väldigt snabbt. Det är jobbigt.
Exakt. Jag tänker just när vi är inne på den här olika världen, så jag kan tänka mig, nu tänker jag så här, hur upplever du det? Som, jag kan tänka mig att många löpare placera dig som en, det är en sån där influencer som...
Ja, gud, jag är influenslöpare.
hur är det då? Eller hur...
nej men, alltså så här, för några år sedan så kunde jag bli ganska inte besviken, men jag kunde bli ganska så här lite nere av det. För det kändes som att vad jag än gjorde liksom, alltså det var som att det aldrig var nog för att jag fick ändå den stämpeln. Höll jag på med triathlon. Då var jag, hon håller bara på med triathlon för att så här, det är så coolt ut på Instagram. Jag måste fortfarande göra de jävla loppen. Alltså det är så här, jag måste fortfarande göra all träning. Och tro mig, man går inte och simmar 05:30 för att det är så coolt ut på Instagram. Alltså, så det blev ändå så att det togs ifrån, min prestation togs ifrån mig i form av så här, mitt yrke. Och det var så här, vissa dagar kunde det göra mig riktigt ledsen, men jag kom ifrån det ganska fort, så blev jag så här, men det får inte ta ifrån mitt varför. Och nu idag när folk är så här, aha okej, okay, du är en sån, eller så här Instagram-läppar. Jag bara så här, ja men då får du tycka det. Alltså så här, jag vet vad jag kan och vad jag har gjort och vad jag har presterat. Och Den här Instagram-löpningen betalar ju min hyra i form av coaching, uppdrag, skribentuppdrag. Alltså allting är ju liksom, det förgrenar sig från det. Och jag har gått ifrån att jag hatar löpning till att så här sprungit 12 timmar på ett tak. Jag har liksom gjort ultralopp. Jag har sprungit i öknen. Jag har gjort liksom Ironmans. Och då är jag så här, då får du tycka det.
Men hur mycket, alltså, har det tagit tid för dig att landa i det som du känner idag? Alltså, och inte bryr om så mycket den
som ja, liksom är trygg? Ja, absolut. För då ville jag alltid vara bättre. Att jag ville så här, jag ville verkligen så här, men jag är inte bara det. Jag kan så mycket mer. Och jag vill någonstans här också. Men så att, då visste jag ju inte bättre. Att jag förstod liksom inte bara, fan, vad skakar av det? Men samtidigt så tycker jag det är bra att det har påverkat mig. Faktiskt. Alltså. Och kunna. För idag om jag får en sån kommentar. Eller blir bemött så. Då blir jag istället. Jag kan ju placera den och identifiera det. Och vara så här, men hur menar du nu? Och då. Alltså. Ja, då ger jag ju ett gensvar. Och lyfter den här bemötandet. Istället för bara låta den liksom kommentaren swisha förbi. Liksom, utan jag plockar upp det. Och jag sa, fast nu får vi bara reda ut här vad det egentligen som sägs mellan raderna.
Mm. Hur brukar en sån del, alltså när du vänder på det istället? Hur brukar det landa?
Men oftast blir det väldigt jobbigt. Mm. Det är ju väldigt jobbigt att försöka förklara en liksom en skitnödig kommentar som är inlindad i ett litet silkespapper. Det är det. Och ofta är det väldigt jobbigt att bli påkommen. Men sen i slutändan så blir det ju att man bara att man landar i någonting bra och kan skratta åt det. Men ja.
Men jag tänker just också så här, jag har ju följt det länge och tycker att det här ska inte bli någon så här kritisk, alltså negativ fråga, men så här, jag tänker ändå att det är många, vi var inne på det tidigare, bland elit och sådana som har svårt att få sponsorer eller få betalt för det de gör. Men sen kommer du att få betalt för, eller ha bra sponsorer eller så här. Kan det hända ibland att du får sådana så här, men hur kan du få och inte den här som är superviktig?
Ja. Gud ja, ja ja ja. Du har hängt med mig sedan Reebok-tiden när jag blev sponsrad av Reebok. Ja. Sen så fick jag ju låna en cykel av Canyon. Det sved i ögonen att jag fick cykla runt på en 80 000 kronor cykel när jag typ inte ens kunde cykla snabbt. Men, och det svider ju, absolut. Men det handlar inte om att så här, det finns ju skillnad på då elitlöpare som har kontrakt med stora företag för att de har ju kontrakt för sin prestation. Vi får inte glömma bort att jag har inte kontrakt för min prestation. Jag har ju kontrakt för vilka jag förmedlar till. Vilken min målgrupp är. Hur många tusentals som jag inspirerar till att alltså, börja idka eller utöva en sport. Jag har ju kontrakt för vem jag är och vad jag står för. Det handlar inte om att jag springer på en viss tid eller liksom, utan det handlar om brand awareness och det finns liksom nu för tiden så företag har ju insett det att man måste liksom vända sig till olika målgrupper. Och det finns plats för alla. Det är bara att liksom man har en chans, alla har en chans, men det handlar ju om att så här, det handlar inte bara om att springa runt på skogen och ta en bild. Det finns så mycket jobb bakom. Men det finns plats för alla. Så det är bara att testa på och göra jobbet.
Mm. Men jag tänker det att det, jag kan tänka mig att det finns, eller att jag även har det här, så här, ja men det verkar så lätt att vara influencer. Det är, man tar lite bilder. Det är, man är med på någon, ja men exakt som du var inne på. Man kör Ironman bara för att man liksom, det är inte för att man faktiskt är beredd att lägga ner jobbet. Men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket jobb bakom det.
Det är fruktansvärt mycket jobb, precis som med allt annat. Det är liksom, det är ett jobb och det tar tid. Precis som vilket annat jobb som helst. Och ja, det är det är. Men det är fruktansvärt roligt och öppnar väldigt mycket dörrar. Men ja, det är ett jobb som allt annat liksom.
Men jag tänker just för din, jag tycker att du gör väldigt bra och att du, man vet liksom vad du står för och du verkar vara väldigt noga med vilka du väljer att jobba med. Alltså en del jobbar ju med, upplever jag det som, de kan jobba med vilka som helst, vad som helst, bara får grejer eller får betalt. Men skitsamma vad det är för produkter. Eller hur tänker du det? Jag kanske är ute och cyklar.
Nej men jag hade kunnat göra så. Jag hade kunnat ha ett nytt brand och ett nytt samarbete varje dag om jag hade velat. Det hade varit bra pengar, hade det. Men det hade inte varit så långsiktigt bra och det hade inte känts bra. Plus att så här, det är väldigt viktigt. Nu har jag jobbat med mina avtal och mina företag så länge. Jag menar, 3 år med Kia. Det är 2 år med Salomon. 3 år med Microsoft, 2 år med Samsung. Alltså det är väldigt långa avtal. Och det är för att jag står bakom dem och gillar dem och använder dem. Och det funkar liksom väldigt bra och det är väldigt viktigt. Och det ger också en trovärdighet. Men sen får man inte glömma bort att det tar oftast ett halvår för att jobba in någonting. Att jobba in en relation, dels med mig och min målgrupp men också med företaget. Så att det där är någon process att, så här, att ha ett långsiktigt och bra samarbete. Men sen är det klart att så här, jag använder ju, när jag går till gymmet så använder jag andra träningskläder för att så här, jag går inte och tränar i löpshorts till exempel. Och det är ju så här, då har jag ju hittat samarbetspartner som funkar för det. Så det finns ju liksom så här olika grenar inom det. Men det är ju det jag använder.
Men jag tänker just att det där är ju ett väldigt så här medvetet från din sida då att så här välja den vägen. Du hade ju kunnat valt en annan väg att bara, ja men jag tar, som jag var inne på tidigare, jag tar det som de som hör av sig och tackar ja till oavsett vad.
Alltså, ja, alltså. Ja, för också så här, alltså det hade jag kunnat göra, men jag kan ju inte ge ett utlåtande om en sko om jag testar dem en gång och springer i dem. Jag behöver göra det oftast under en säsong för att kunna ge ett utlåtande. Så att det blir också väldigt svårt att så här, jag kan ju, men det är ju sen så betyder inte det att jag testar ju väldigt mycket olika skor, det gör jag. Men det är ju för min kunskaps skull och veta vad jag pratar om, men också för att lära mig mer. Och för att kunna jämföra. Och länge så sprang jag ju. Alltså det är ju som till exempel Salomon. Salomon har ju inte alltid haft asfaltskor. Det är nyligen de har börjat med det. Och äntligen liksom börjat utveckla det segmentet. Roadrunning. Och vilket är fantastiskt. Äntligen. Men och där har jag ju sprungit med andra asfaltskor. För att jag är såhär. Jag kan inte springa med trailskor på asfalt. Det funkar liksom inte. Och speciellt inte såhär för knän och liknande. Jag är, och det har jag ju varit, alltid varit transparent och tydlig med. Vilket så här bara har gynnat mig och Salomon. Så att det handlar ju också om så här hur man tar dialogen och hur man kommunicerar framåt.
Men exakt, jag tänker just det att det är ju väldigt mycket hur man pratar med företagen också. Hur man tänker kring det. Liksom,
ja.
Tycker du det där som du sa, att så här, du är ju inte där för att du kommer vinna loppet, utan du är där. Du inspirerar ju otroligt många människor, så att då är det ju bra för företagen och liksom, ja men
ja,
det tror jag
menar. Det är ju, man är ju kundtjänst. Alltså jag får ju dagliga frågor kring så här, vad tycker du jag ska välja för skor? Men det är ju inte kundtjänst och folk vänder sig hellre och frågar mig om saker och ting, om olika typer av produkter som de vet att jag arbetar med, för att ett, jag svarar direkt och får alltid svar. Så de får ju svar från någon som faktiskt säger, men jag var ute och sprang igår och då använde jag de här skorna, men jag skulle faktiskt rekommendera för dig, om du nu springer på det sättet så kanske du ska ta de här istället. Okej, bra.
Men jag tänker just på det här. Jag ser många som, alltså även om man är så här, har många följare och folk inspireras av den, man har ju också ett så här, tänker jag, Men så tänker inte alla. Men man har ju också ett ansvar för att vara så här. Man blir ju faktiskt en förebild i mångt och mycket. Att så här, eller hur tänker du kring det? Att så här, det du gör kanske ger fader. Alltså, förstår du vad jag menar? Att så här...
Ja, alltså absolut. Det är ju klart att man blir ju absolut en förebild och man har ett visst ansvar. Och det har man. Mm. Det kan man inte slå ifrån. Nej. Och då har man ju också ett visst ansvar kring hur man ska också kommunicera kring samarbeten och produkter och liknande. Absolut. Det är som att... som jag ofta skriver till... Alltså, alltid i typ mina frågestunder så får jag alltid så här: jag ska börja springa, vad ska jag ha för skor till exempel nu, i och med att vi har pratat om skor. Ja. 9 fall av 10 så skriver jag ju eller svarar: gå till löplabbet eller Runderstore eller en annan och få det, så du får liksom uttestat av någon som kan. Jag kan absolut säga att jag tycker att Glidemax är fantastiska, men det är ju för mig.
Ja.
Jag kan ju inte rekommendera en sko. Det är klart att jag kan rekommendera. Be dem även att ta fram Glidemaxen. Be dem även att ta fram Fantasm till exempel. Och testa. Då har jag ju gjort mitt någonstans. Jag rekommenderar, jag använder de här 2 skorna. Jag tycker de är skitbra. Du ser ju att jag använder dem, jag hade dem på loppet. Men jag tycker fortfarande att du borde testa ut. För din fotnedsättning, hur du är byggd, det är inte likadant som jag. Men be dem ta med de här, så får du testa dem. Och skulle de funka, ja, fine. Då har du köpt en sko som jag rekommenderar, men du har fortfarande testat.
Mm.
Så att man får ha med sig det ansvaret, absolut.
Men jag tänker också just så här. Ja, vi pratar ju en del om kost och så här ibland kommer vi in på. Men där är också, jag har uppfattningen av att så här, man ser många som kanske lägger upp ganska dålig mat. Men jag har uppfattningen av att du äter väldigt, är väldigt sund där, eller har en väldigt sund inställning just till kost.
Ja, det tycker jag. Jag äter allt. Jag utesluter ingenting. Sen är det klart att jag drar ner på vissa saker om jag behöver. Men jag äter verkligen allt. Och allting som jag lägger ut äter jag upp. Jag lägger inte ut det och inte äter det sen som många gör. Men jag äter allt och jag promotar verkligen för en allsidig kost och att man ska äta. Tyvärr så går många sönder. Och väldigt många löpare går sönder på grund av att de inte äter ordentligt. Och det är liksom, det vet alla om i den här branschen. Och vi vet alla om också så här, varför vissa människor alltid bryter eller inte kan prestera eller alltid har någon skada. Ja, det är för att de inte äter ordentligt och för att de övertränar.
Men hur viktigt tycker du själv att det är att liksom våga säga att det faktiskt är så? Att våga äta mycket?
Det är superviktigt. Det är väldigt obehagligt för vissa att höra det och det blir väldigt dålig stämning. Men det är superviktigt. Sen är det absolut det viktigaste av allt är ju tränarna. Det är ju, och det poppar ju upp tränare och väldigt tränare som blir väldigt poppis väldigt snabbt. Som tar sig an löpare. Men man får också kolla så här, okay, men hur länge är löparna med de här tränarna och varför byter de?
Mm.
Varför blir resultaten sämre? Så jag tycker det är otroligt viktigt att de här specifika tränarna som tränar på den nivån har ett enormt ansvar. För det är ju även om man kanske bara riktar sig mot en viss typ av löpare som kanske springer på viss nivå, så kommer det alltid spilla över på de här som amatörerna eller de som vill börja eller de så här. Och de, att ta efter det, alltså... Det handlar om att implementera det tidigt. Också så här i ung ålder. Så här, börja inte trixa med maten.
Nej. Ja, för det är ju som du säger, det är ju avkall. Om man ser någon som är superbra, som inte äter mycket. Alltså som är supertunn. Det blir ju, ja men så där måste man vara. Jag vet att jag pratade med Erika Lindblad till exempel om det här. Så här, ja men löpare, då ska man vara smal. Då för att vara snabb. Men så är det ju inte. Alltså om du är supersmal och inte äter tillräckligt, du kommer inte kunna prestera.
Nej, och jag har fått höra så mycket att typ såhär, jaha, du springer, du ser inte ut som en löpare. Jag bara, nej, okej. Alltså det är så vanligt. Eller bara såhär, men om du kanske ska testa så här och skala ner lite och kanske bli några kilo lättare. För då Alltså så här, man har ju sin idealvikt som man så här. Sen så vet jag ju så här, om jag skalar av 1-2 kilon, det kommer inte hjälpa mig tidsmässigt mycket, men jag kommer få en annan känsla på vissa distanser, absolut. Och det är ju klart att man så här inför ett lopp kanske täpper igen kakhålet. Jag kanske inte äter godis varje dag, vilket jag gör. Då kanske jag håller det till 3 dagar i veckan då, liksom. Men det handlar också om en så här, ett mindset. Det är också ett sätt att tagga till, att man typ så här. Men jag har ju fått höra det väldigt mycket, att så här, jag är lite för tung för att springa snabbt. Ja, om var okej. Okay. Ja, nu är ju inte jag och sen Bolt eller någon annan som ska springa i VM eller OS, så jag tror det är lugnt. Men ja, så det är en, tyvärr så sitter du kvar väldigt mycket.
Men det där är lite konstigt, för jag menar, om folk säger så till dig, nu är du, men jag menar, om du skulle ha en bakgrund med att du har haft problem med att så här, ja, nu har jag kämpat mig, ja, tillbaka äntligen och får höra det.
Exakt. Ja, det kan vara förödande. Alltså, det kan ju slänga tillbaka en person till där de började.
Ja.
Man vet ju liksom inte vad en människa har gått igenom eller går igenom eller var de befinner sig. Jag tycker att man ska vara väldigt, alltså, jag tycker att vi ska prata mer om kost och om hur man ska äta och hur man liksom tränar på ett hälsosamt sätt. Men jag tycker också så här att man ska passa sig väldigt noga med att ge direkta råd till specifika personer, utan men en allmän liksom diskussion kring det behövs uppenbarligen med tanke på hur det ser ut.
Ja, exakt. Men jag tänker också just på din Instagram. Jag upplever också som att så här, du liksom har så mycket, du skriver väldigt bra inlägg och du skriver liksom det som folk kanske tänker men inte vågar skriva många gånger. Alltså så här, man kan ju uppfatta det kanske som kaxig, men jag menar, är det så att du får ta mycket skit utifrån, nu vet jag att du skriver här om kvinnor, alltså att kvinnor tar plats. Alltså, får du mycket skit efter sådana inlägg, eller hur det är liksom reaktioner från?
Men just inlägget igår var det ju en man som tog väldigt illa upp, en man i mediebranschen. Han höll inte med, för det har aldrig hänt honom. Man bara, nej, du är en man, så det är klart att det inte har hänt dig liksom. Men det var en ignorans på en nivå som jag, det var länge sedan jag stötte på. Men, och just det var ju specifikt för den debatten. Men det är ju klart att så här, om man sticker ut hakan så får man ju oftast mothugg. Ja, absolut, det får man. Men jag upplever ändå att det är på en rimlig nivå. Jag förväntar mig absolut mothugg. Det hade varit konstigt om jag bara hade stuckit ut hakan och sen bara så här, va? Säger folk emot? Utan jag vet ju att folk kommer göra det. Men samtidigt, anledningen till att jag sticker ut hakan är ju också för att få folk att tänka till. För att få till en förändring så behöver vi börja tänka i andra banor eller haja till eller vad så. Vänta, vad skrev hon nu igen? Va? Utan det är då det händer någonting. Och sen, ja, jag vet inte, det är ju, sen reagerar ju vissa mer på vissa saker än andra, och då kan man ju också fråga sig varför man reagerar på ett visst sätt, varför skon klämmer just där liksom.
Men har alltid varit en sån person att så här, våga sig stå för det du säger eller tycker, och verkligen, för att det är ju en väldigt viktig roll som jag tycker att du tar, att så här, det är många som tycker men inte vågar säga det.
Ja, det har jag nog. Jo, det har jag. Alltså ända sedan jag var väldigt liten så har jag det. Jag har alltid någonstans sagt ifrån. Sen har ju det förfinats genom åren. Alltså jag menar, när jag var tonåring så bullrade jag ju på utan finess och körde på liksom. Nu idag, även när jag idag är jag 34, jag vet så här, jag väljer mina strider även om jag tar dem. Jag kanske gör det med lite mer finess. Jag vet hur jag ska argumentera. Jag liksom vet hur en debatt kan tas. Jag ser till att så här, jag kanske, men som igår så fick jag det här från den här mannen. Jag skriver inte längre i affekt, utan jag bara, okay, vänta, jag återkommer imorgon och liksom har tänkt igenom det och kan liksom komma tillbaka och verbalt trycka till någon. Liksom. Så att jag... Ja, nej, men jag är väl mer eftertänksam idag. Och jag är så här, vänta, har jag rätt i det här?
Men tror du att det kan vara lätt att liksom bara agera i affekt? Eller det kanske du har gjort tidigare som du var inne på?
Ja, men det har jag gjort tidigare när jag var yngre, absolut. Alltså, jag körde ju, ja. Men det är ju klart att det finns vissa dagar jag bara hade velat vara som, vet du vad, du är totalt dum i huvudet. Men man får välja sina strider helt enkelt och hur man tar dem. Vissa människor behöver egentligen bara höra ibland att de är dumma i huvudet också.
Jag tänker att vi ska komma in mer på din träning här också.
Ja.
Hur ser träningen ut för idag då, ungefär?
Nej, men alltså, som jag sa innan så håller jag på och försöka springa snabbt. Det är jävligt jobbigt. Jag är en väldigt lat människa också egentligen. Så fan, det är jobbigt. Jag ska ju springa lite lopp nästa år. Eller jag springer ju lopp varje år. Men de senaste åren har det varit mycket så här långlopp, ultrar, maratons, fjällmaror. Så att jag har ju typ bara hållit på med så här uthållighetsträning. Och det blev ju väldigt tydligt nu när jag för några månader sedan gjorde ett VO2 max-test. Vi gjorde först laktattest där det var så här, jag var liksom nere på 402 och vi frågade så här, han frågade, är det ens lönt att vi fortsätter? För du tycker det här är jobbigt? Jag bara, jobbigt, ja det är jobbigt, men jag kan fortsätta. Vad kan vi bryta här så vi sparar till VO2 max? För att du är uthållig, det vet vi. Och sen när jag klev på VO2 max, alltså det är så pinsamt det resultatet. Och vi bara, okej, men vi vet vad vi behöver jobba på. Så att jag är ju fruktansvärd där. Så det håller vi på att jobba på nu. Och så det, ja, det är mycket jobbiga pass just nu. Och kommer att växlas upp ännu mer. Jag har varit 2 veckor nu i Spanien där jag körde på ganska hårt. Vilket kändes. Jag har 2 lite lugnare veckor nu. Och sen så åker jag till Thailand på semester och ska vara där i en månad. Och då kommer vi trycka på ännu mer. Och jag gillar ju det. Jag gillar ju springa i värme. Och jag gillar ju liksom att befinna mig någonstans. Och nästan så här. Och det blir liksom fokus bara på det. Så då kommer jag det. Och så får vi se om jag blir något snabbare nästa år. Helt enkelt.
Vad kör du för typ av pass nu?
Nu är det väldigt mycket. 10x3 minuter. Jobbigt som fan är det. Alltså 3 minuter är ju inte långt, men det är ju inte kort heller.
Nej.
10x3 minuter. Typ så här. Distanspass där vi har lagt in fartlek. Ja, mycket sånt. Mycket så här. Och jag är egentligen haft hela hösten har varit i form av så här, om vi går tillbaka till grundträning. Så att mycket så här, så nu är det de här nyckelpassen och nu börjar det växla upp. Så att, ja, jag vet inte. Det är kul när jag gillar ju grisiga pass. Men alltså, fan, det är också jävligt jobbigt.
Ja, jo. Men det är kanske skönt efteråt och sen när du ser...
Ja, men det är skönt efteråt. Jag märker ju att det går ju snabbt bättre. Att jag, så här, jag märker ju som om igår så var jag sprang och då skulle jag bara, då i förrgår svanga 10x3 och sen igår så skulle jag bara springa så här 60 minuter liksom fartlek och jag, det började tungt och då jag sprang också ute så var kallt som fan och så märker jag så här att jag kommer i bra flow och så får jag öka upp och springa så kommer jag på mig själv och jag bara, gud undrar hur snabbt jag springer nu för det här känns faktiskt väldigt bra och så kollar jag på klockan jag bara, okej, okay, den här hastigheten känns väldigt lätt och det gjorde den inte för bara 2 månader sedan. Så att jag sprang i en hastighet som så här var jobbig men jag upplevde den inte alls som jobbig och så pass att jag inte ens kollade klockan. Alltså det var så här springer jag och lyssnar på ljudbok. Så det var väldigt häftigt, det är väldigt roligt.
Det är där någonstans också som jag kan tycka, som du var inne på tidigare, att så här, det är så fascinerande med löpningen, där du stoppar in, som när du fokuserar nu på att bli snabbare, det får du också tillbaka. Alltså man får hela tiden den här utväxlingen av det.
Ja, verkligen.
Men har du någon tränare där som lägger uppåt? Eller?
Ja, men jag kör ju med Mattias Räck.
Mm.
Så att jag är väl hans hobbyprojekt, skulle jag kunna säga. Hans enda icke-elit. Ja, men jag och Mattias, vi började köra ihop på typ 3 år sedan kanske. Och då var han väldigt involverad i min träning och så här. Och nu, det här året har vi med så här, vi har typ föreläst ihop, vi har jobbat ihop. Han är mer inne som ett bollplank. Så att nu när vi börjar så här tweaka på passen, då går han in och så här, men jag tycker du ska köra det här, det här, det här. Och det är otroligt skönt att ha någon som jag går in och som kan mer än mig. Han är så jävla bra. Och sen också att ha någon att rapportera till. För då gör jag det. Och jag vill ju så här. Jag vill ju att Mattias ska tycka att jag är duktig. Så att jag vill ju ha den här tummen upp. Så att. Ja. Men allt styrka och all så här grundträning. Det ligger jag själv.
Men vad är det största du har lärt dig av att jobba med honom?
Det är väldigt. Vad man ska trycka på. Och vad man ska backa. Han är också jävligt sund i lugna pass och att vila är vila.
Mm.
Han är, ja, så att han har ett väldigt bra resonemang där. Men också så här att nu, han är också så här, men om det står hårt så ska det vara hårt. Och du ska, och anledningen till att du inte kan springa hårt, det är ju för att du har lallat omkring och kört någon fispass innan och inte vilat när du ska eller liknande. Så att, och där, vi delar ju den synen på det. Så att, ja, det är kul att jobba med någon som så här har den synen på träning.
Ja, men där kommer vi tillbaka återigen till det här att man måste se helheten. Att så här, varför ska det här lugna passet faktiskt vara lugnt? Och varför ska det? Alltså, det är ju som du säger.
Ja, ja.
Men vilka lopp är du tränar för nu då? Det
nästa. Ja, men så springer jag Barcelona i februari, halvmaraton. Så där vill jag ju springa på. Och sen så var ju planen att jag skulle springa Parismaraton. Men det krockar, för jag är i Alperna då och leder resa. Så då måste jag hitta ett annat maraton där omkring. Och sen så är det ju Helsingborg. Halvmaraton ska jag springa. Jag skulle ju inte springa på maratonet. Men jag kommer ju vara iväg och jobba väldigt mycket i augusti. Och kommer bland annat också vara ganska mycket i fjället. Jag kommer springa lite fjällopp som jag alltid gör uppe i Åre med Kia och Salomon. Så att ligga i en maratonträning för ett snabbt asfaltslopp i 2 september, det kändes inte rättvist mot mig själv. Så då var jag så här, men jag springer en halv mara, för det kan jag springa en alltså. Så då springer jag det och hoppas på att det kommer få bra utväxling från alla loppen under sommaren och fjäll. Hänget liksom. Och sen så vill jag väldigt, väldigt, väldigt gärna springa Berlinmaraton. För jag har inte sprungit den än.
Nej.
Och den är ju snabb.
Ja.
Ja, det var det. Och sen kanske få in någon halvmara till kanske. Kanske någon 10 hade varit kul. Och typ testa mig själv 10 km. Bara för att jag tycker att det är så vidrigt så vill jag göra det.
Men vilka distanser tycker du är... Jag antar att favoritdistansen är längre distanser.
Ja, ja. Alltså maraton är ju jävligt härligt.
Ja.
Det är kul. Alltså det är ju inte, det är inte jobbigt. Alltså man har ett härligt lopp liksom. Mm. Men halvmara är ju roligt för där kan man också trycka på. Så att, ja, men jag skulle vilja säga att favoriten just nu är halvmara.
Men om man kollar av de loppen du har sprungit, är det något, om du får ta ut så här topp 3-loppen... som har varit dina favoritlopp eller dina, de loppen du är mest nöjd med? Det kan ju vara på olika sätt.
Ja, men Parismaraton.
Mm.
Nu i april. Alltså skitbra lopp. Rent så här. Ja, det var jättebra lopp var det. Och sen så en ökenmara i Israel. Också var väldigt, väldigt bra. Det enda som stör mig är att jag missade tredjeplatsen med typ 2 minuter för jag var tvungen att kissa mitt ute i öknen. Och ska jag vara helt ärlig, om jag hade gjort om det idag så hade jag kissat på mig bara för att komma på paddplats. Det är nog den närmsta paddplats jag kommer komma i mitt liv. Så att det, och sen så... Ja men alltså fjällloppen uppe i Åre är ju favoriter. Alltså Kia 45 eller Salomon 27, det är, jag gillar ju dem också för stämningen. Alltså det är ju, så att, ja.
Men just fjällloppen, det säger många att, att de är så härliga att springa. Det var...
Ja, för du springer ju inte på tid. Eller jo, alltså många gör ju det. De duktiga springer ju på tid. Men det blir ju någon annan grej liksom. Du springer ju för upplevelsen. Och det är ju härligt. Det är en frihetskänsla att springa fjäll.
Ja. Mm. Om man tar så här, har du något favoritpass som du brukar köra?
Mm. Alltså jag gillar ju väldigt mycket 10 gånger 1 minut. Det är ju ett favoritpass. För den kan du ju twitcha lite hur du vill. Du kan ju ha gåvila emellan, alltså 1 minut, eller så kan du köra lugn jogg. Du kan ju köra 1 minut hårt, du kan ju också göra 1 minut tröskel. Och sen kan du lägga in de här i ett, liksom, ett längre pass. Så till exempel köra så här med 30 minuter A1 eller så 2, och sen så bara lägger du in 10 gånger 1, och sen så avslutar du med typ så här 2 gånger 3 minuter. Mm. Liten högre pace. Alltså, så det går ju att lägga in, och jag tycker det är ett väldigt bra pass oavsett vilken nivå du är på. Mm. Men sen så här, bara ge sig ut tidig morgon en söndag och köra ett långt pass där du egentligen bara så här, antingen springer du med folk och du springer och snackar, du har inte ens en klocka, eller så bara ljudbok, och du bara så, ah, men jag ska vara ute i 1,5 timme, och så drar man.
Ja. Hur mycket tror du, det där är ju intressant, för en del kollar ju bara på distans. Alltså när, nu ska jag springa 15 kilometer exempelvis. Men hur mycket tycker du själv att så här, det är bättre att jobba med, du var inne på det förut också, att du jobbar med många av dina adepter med att jobba på tid istället. Att så här, nu ska du vara ute 1,5 timme. Alltså
det beror på vilken fas i träningen man är i och var man befinner sig. Alltså om man ligger i grundträningen, då är det bara så här, men du ska ut i 90 minuter och springa. För där springer man också väldigt mycket dagsform.
Mm.
Men sen så tycker jag ju att så här, när man börjar närma sig och man ska börja tweaka och man ska börja bli bättre, ja absolut, då bör man ju... Då är det enkelt att man börjar springa 90 minuter men alltid i samma tempo. Ja, det kommer inte ge någonting. Mm. Alltså då kommer man bara hava omkring i samma, utan... Men vissa pass kan ju vara ett lugnare pass där man bara faktiskt också bara ska springa i ett visst tempo. Så att det beror på helt på så här var man befinner sig och syftet. Ja. Absolut. Också så här omväxlingen. Ibland kan det vara skönt att bara säga, men jag ska springa 60 minuter i den här farten.
Mm.
Och sen så kanske man bara, men jag ska springa 10 kilometer. Och det är det enda jag vet. Jag ska bara springa 10 kilometer. Sen fart eller liksom, det spelar ingen roll. Det blir ju också något nytt för hjärnan.
Mm, mm. Har du något så här hatpass då, som du inte...
Förr så var det ju typ så här stressad tröskel. Så här 70-20 eller 45-15. Så 2 gånger 12 minuter där man springer 70-20 till exempel. Men nu har jag har lärt mig älska dem. Så att... Nej. Nej, men typ 4 gånger 400. Eller 4 gånger 4.
Ja.
Fy. Nej, 4 minuter. Så nej, fy.
Jag tänkte, ska jag komma in på din bok också? Alla mina steg. Alltså man kan ju säga att det är ju inte en så här klassisk löparbok. Det handlar inte om så här ska du träna för att bli snabb. Eller på det sättet. Om tolkar mig rätt. Vad var det som fick dig att... Eller hur kom tanken till boken?
Men jag ville skriva en bok om löpning och om min relation till löpning. Men jag var inte intresserad av att liksom skriva om teknik eller hur man ska lära sig springa. Utan jag ville skriva om sitt varför. Och sen göra någon form av röd tråd kring det och kunna återkoppla kring så här händelser i mitt liv. Så att jag ville leka runt med begreppet att skriva en löpbok. Så då blev det alla mina steg.
Mm. Vad har du fått för respons på boken?
Superbra. Alltså superbra. Den har sålt jättebra. Den köps av både kvinnor och män, vilket är skitkul. jättebra respons. Det var en skola som kom och tog in den. Så att det är superbra respons, verkligen. Det är skitkul.
Ja. Jag har själv läst den och tycker att det är intressant just ditt grepp att skriva ut på det sättet. För att det är så lätt att man upplever att man kan fastna vid så här löpteknik. Så här ska du springa på rätt sätt. Alltså så här, det är den ingången man har på det. Men den här blir ju en annan ingång på det. Precis som du säger.
Ja. Ja, och sen så kanske inte den, alltså är man ute efter så här, men jag vill lära mig, så jag vill veta, jag vill ha fakta. Men då ska man inte köpa den, utan då ska man ju köpa en faktabok eller gå på coaching av någon eller liknande. Men har man kommit, är man, funderar man mycket kring så här, sitt varför i löpningen, om man är en löpare, ja, då ska man ju köpa den boken. Eller så köper man den här faktaboken, och så köper man också den här boken, och så läser man den jämsides med varandra.
Ja, men jag tycker just så här, man kan känna igen sig, jag som, får jag kalla mig elitlöpare? Ja, jag gör det. Men man kan
liksom, du är elitlöpare?
Man kan liksom känna igen sig i både, kan jag tänka mig, jag och min fru har läst den, och båda kan ju ändå känna igen oss i just de tankarna som du beskriver, eller de känslor, alltså så här, på samma sätt. Så att det är ju intressant också.
Ja, jag tror att det finns någonting för alla. Och jag har ju haft folk som inte springer alls som har läst den, som också varit såhär, jag kan applicera det här på andra saker i mitt liv. Så att, men den är en väldigt fin bok. Jag är väldigt stolt över den och stolt över gensvaret.
Men jag tänker just på en del som du beskriver där, den gången du blev en gång överfallen när du var ute och sprang. Alltså hur mycket har det påverkat dig? Hur känner du inför det idag? Alltså typ nu när det är mörkt den här tiden på året. Alltså
jag springer ju inte själv när det är mörkt. Det gör jag inte. Alltså jag drar mig för det. Då springer jag, går in och springer på löpan till exempel. Ja. Men sen jag märker av det mycket mer att jag tar ju mer taxi hem. Gör jag. Alltså om jag har varit iväg någonstans.
Ja.
Men annars. Alltså det är väl det. Och jag liksom... Alltså det är jättemånga som har skrivit till mig bara, så du ska inte låta rädslan vinna över dig. Plugga i dina hörlurar och visa att du inte är rädd. Jag bara, nej, jag kommer inte plugga i mina hörlurar för att bevisa någonting och sen riskera att bli liksom rånmördad. Alltså nej tack, jag lämnar gärna vidare den facklan till någon annan. Ja. Så kan ni bevisa er, för att så här, problematiken finns där ute. Alltså, du är ju inte säker som kvinna som springer i mörker. Så att vad är det jag ska liksom försöka bevisa genom att... Så att det är väl det. Så då gör jag så här, jag bara, ja, men då betalar jag 200 spänn på att ta en taxi hem. Gärna det. Då gör jag det.
Det är ganska dumt så här att bevisa, så bevisas motsatsen. Att säga, ja, men hon hade ändå rätt.
Ja, men det är så dumt. Man kan ta den här fighten på så många andra sätt.
Det är typ som att gå ut framför en bil vid ett övergångsställe och bli påkörd och sen... Ja, men jag hade ändå rätt, men du dog ju på kupp. Alltså
du fattar vad jag menar. Nej, det är där man får välja sina strider helt enkelt.
Ja, jag har fått in lite lyssnarfrågor också som jag tänkte att vi ska ta innan vi avrundar.
Ja.
En fråga har vi tagit redan, men tycker du att det finns en hierarki bland löpare? Det var vi inne på också.
Ja, men det finns det ju, absolut.
Och sen nästa fråga här. Du pratar ofta om att det bara är att springa. Är det verkligen så enkelt?
Ja, det är det. Sen så beror det på vad du ska göra med löpningen. Men ja, alltså det är det. Vill du börja springa, då får du börja i rätt ände. Då får du ge dig på dig skorna och se till så att du har bra skor. Så springa inte dina 18 år gamla... valfritt märke, utan investera i ett par skor. Och så är du ut och så springer du en minut och så går du 2 minuter och så springer du en minut. Men det är bara att komma igång det handlar om först.
Ja. Men tror du att det kan vara lättare att man gör det svårt för sig?
Ja, men vi är så himla, vi komplicerar mycket för oss själva.
Ja.
Det är bara dumt.
Nästa fråga då. Bästa tid på 10 kilometer?
Då ska vi se. Alltså bästa tid någonsin?
Ja.
42.
Vad har du gjort på halvmara? Nu la jag till frågor här. Men...
På halvmaratävling 1:31. Halvmara på det var tävling och halvmara på träning 1:28. Jag är alltid sämre på tävling. Så jag är det. Det är helt sjukt.
Nästa fråga här, planer för 2023?
Ja, men det är ju då de här loppen då, och Barcelona, jag vill springa Berlin, och sen jag skulle också vilja göra något lopp som jag inte har gjort förut också, alltså, ja, så att, lite sånt.
Där kanske folk kan tipsa om något bra lopp, som du, något lopp som du inte har kört.
Ja, tipsa gärna.
Drömlopp då?
Oj, drömlopp. Ja, jag skulle vilja springa Honolulu maraton. Jag skulle vilja springa New York maraton. Men det går ju typ inte att göra. Ping springtime som duckar mig. Och sen så skulle jag då vilja springa... Ja, finns det mer? Ja, men det finns ju... Jo, men det finns ju en halvmara i Tasmanien som går mellan två stycken fyrar.
Ja.
Alltså sådana här lightning, ja. Den skulle jag vilja springa. Ja. Ja, det finns jättemycket lopp.
Sista här frågan. Vad tycker du om runstreak och folk som vill pracka på detta på andra?
Ja, det är lite som LCHF. Alltså det är ju en sekt. Nej, men det är väl jättehärligt att man springer, att man har hittat runstreak och det funkar för en själv. You do you, säger jag. Jag kommer inte göra det.
Men att folk försöker pracka på det på andra?
Nej, men det är ju inte, alltså om man tänker efter, det är ju inte härligt när människor ska försöka övervisa andra och pracka på vad de tycker är bra. Alltså oavsett om det handlar om kost eller träning eller liksom religion eller någonting. Alltså man är så här, fast låt bara folk vara. Om man inte genuint uttrycker ett intresse och man vill veta mer, nej men bara då tyst.
Ja. Ja, men det är typ som att man vill röka på, bara för att man själv tycker om att springa så ska jag få alla människor i min omgivning att springa.
Nej, men det är liksom, nej, alla kanske inte vill det. Och, men däremot om någon kommer till mig och bara så här, du, alltså jag är intresserad av att börja springa. Ja, då, alltså då sätter vi oss ner. Då jävlar ska du bara höra. Men om det är någon som är så, gud, jag är lite trött, ja, då är det är bara att börja springa. Eller, fan, alltså jag har haft sån huvudvärk. Det är bara att börja springa. Alltså, nej, det är inte liksom livets lösning på allting.
Nej, och det där kan vara så där är jag livrädd att bli en sån person att så här, pracka på alla, så här, spring, spring, ja. Det löser alla problem i livet. Men just att man så här, bara kommer till ett jobb eller i skola eller vad som helst, så har man varit ute och sprungit på morgonen och någon frågar, har du sprungit på morgonen? Och man säger så här, ja, det har jag gjort. Åh, du, här, man blir så provocerad. Så,
ja.
Fast jag är inte...
Jag blev så stressad.
Ja, men ska jag ljuga då och säga? Nej, jag har inte sprungit. Jag har inte sprungit. Bara för att andra inte ska känna. Ja, men du fattar.
Nej, jag fattar helt vad du menar. Nej, fortsätt säga att du har sprungit. Absolut. Om någon, det är... Ja, var ärlig med det. Men just runstreak, alltså det har blivit en... Alltså det är en... Och de blir oftast väldigt arga när man ifrågasätter eller säger, nej, men jag tror inte riktigt på runstreak. Det är väldigt känsligt, är det. Det är det.
Men det känns också som så här, alltså man ska springa en viss distans varje dag.
Ja, det är typ 1,6. Det finns ju en så här, den originala ursprungsstreaken är väl 1,6 kilometer har jag för mig, om jag inte, jag kan fel.
Ja, men det blir också så här, ja, men jag vet någon bekant till mig som körde runstreak, eller hans fru, så var hon så här förkyld, så bara, nej, men hon var ju ändå tvungen att köra det för att... Hon får inte sabba sin runstreak. Och man är så här, fast vänta nu. Hon är förkyld. Alltså. Hon kanske har ont i halsen eller vad som helst. Men den där runstreaken, är det viktigare då att hon gör den? Nej, jag vet inte.
Då tappar man någonstans syftet med det. Och nej, jag tycker inte det är ansvarsfull träning.
Nej.
Har jag sagt det. Och jag blir lynchad. Det är mycket som jag har sagt i den här podden när jag kom på skitstart, känner jag.
Känner du att det är något ämne som, som du själv vill lyfta eller som du har missat eller något sånt?
Nej, men då hade vi kunnat sitta här i flera timmar. Nej, men jag tycker att vi har täckt det mesta, tycker jag, ändå.
Ja. Ja, men skönt att du kände så. Så att du inte sa så här, ah, men du har missat massa grejer.
Ja, nej. Det mesta.
Ja, men det var superkul att du ville vara med. Och så önskar jag stort lycka till med de loppen du har nästa år.
Ja, men tack. Vi kanske syns. Men vad ska du springa för lopp?
Ja, jag ska köra Berlin halvmara. Blir första loppet.
Kul. Vem är den?
I april. Så att det tar kvar. Och sen har jag inte riktigt spikat resten av säsongen faktiskt. Jag får se lite vad jag kör. Men jag ska inte springa maraton i alla fall. Det är jag inte sugen på. Det är inte, nej, jag känner inte att det är roligt.
Nej.
Det kan väl vara roligt kanske, men om man just ska jaga en tid så har jag bara känt någon press över att prestera.
Ja,
liksom.
Så, ja, alltså att maraton är en lång tid. Det
ja.
Det är så jävla långt. Det är, det är mycket roligare att jaga tid på typ en halv mara, tycker jag.
Ja, jag håller med där. Och där kan du ha fler chanser också. En mara så tränar du inför typ Valencia. Och så har du ett lopp.
Och men sen... var du i Valencia nu?
Nej, nej.
Nej, det var inte, för jag tyckte inte jag såg det i... Det var väldigt många, jag följde i det, men det var väldigt många som var där.
Ja. Nej, men det var... Sen är det ju kul att det är så många som är så duktiga nu.
Ja, så att det är väldigt... jag har väldigt många duktiga löpare. Alltså det är så otroligt roligt att se. Och progressionen hos många under de senaste 2 åren är ju... Ja, väldigt kul. Väldigt kul. Väldigt kul att så många av mina gamla triatletkompisar som... Förmodligen nästa år kommer att satsa lite mer på löpningen och kanske pausa triathlon lite. Det ska också bli jävligt roligt, för där har vi vassa löpare. Så att, ah, nej, det här blir ett spännande löpår faktiskt.
Ja, verkligen. Verkligen. Nej, men jag tackar dig återigen för att du ville vara med. Så önskar jag lycka till.
Tack snälla. Ha det så bra.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Möt löparen, där du fick träffa Joanna Svicka. Och gör som så att ni går in och följer henne på Instagram och sociala medier. Där hon heter Joanna Svicka helt enkelt. Och följ gärna Möt löparen också på Instagram. För vi har ju en Instagram numera. Och mitt namn är Marcus Åberg. Och det är jag som gör den här podcasten. För löpare av löpare. Och det är fantastiskt kul att vara igång med en ny säsong igen. Och vi, som ni har märkt, så släpper vi avsnitt varannan vecka. Kanske kommer det bort något bonusavsnitt under säsongen. Men så ser i alla fall planen ut för kommande säsong. Så håll ögon och öron öppna varannan vecka. För då kommer det nya spännande samtal och intervjuer som jag har gjort. Med det här sagt, tackar jag återigen för att du har lyssnat. Ta hand om dig så länge, så hörs vi snart igen. Hejdå!